Hej och välkomna till Maskulins podcast. Idag så är ämnet manliga förebilder. Men innan vi börjar med avsnittet så vill jag förklara lite hur den här poddens upplägg har ändrats jämfört med hur det var i början. I början då hade vi ett manus vi gick efter. Att vi hade planerat i förväg en tablå. Nu i den här senaste tappningen av podden så finner vi att det blir mycket bättre avsnitt om det blir som våra vanliga samtal som vi har i till exempel telefon. Det vill säga, vi har ett tema men vi kommer att avvika lite från temat. Det kommer att bli mer ett levande samtal än ett repeterat manus. Och ja, det är väl egentligen bara det jag vill säga. Förutom att den sedvanliga ursäkten för att eventuella ljudstörningar i bakgrunden. Men alla som lyssnar på podd vet väl vid det här laget att ja, det låter illa ibland. Jag säger välkommen till Ernst som är här med mig idag.
Ja, tack så mycket. För en gångs skull är jag faktiskt inte småbarn som skriker i bakgrunden. Det är att jag har en fläkt som cirkulerar en bit ifrån. Men den är tyvärr nödvändig idag för det är faktiskt för jävla varmt.
Ja, det är samma här. Jag sitter bara över kropp på balkongen och det är massa bilar som då åker förbi på vägen här utanför. Men så kan det vara. Nästa avsnitt tycker jag att blir det första avsnittet när vi inte ska be om ursäkt för ljudstörningar.
Bra idé.
Ja. Då sätter vi igång tycker jag. Och vi har pratat lite löst om manliga förebilder. Inte minst för att du nämnde Andrew Tate till exempel, som är en många unga mäns förebild idag. Och hur tänker du kring Tate, som är ganska vad ska man säga, spektakulär, provokativ, omtalad?
Ja, han är en polariserande figur och jag kan väl direkt gå in med en disclaimer och säga att jag absolut inte vill lyfta fram förbehållslöst Andrew Tate som en förebild för män. Jag vet inte om jag skulle vilja att min son följde Andrew Tate och skapade ett OnlyFans-imperium och det är massa konstigheter där. Men jag tycker att många som vänder sig emot Tate gör det av fel anledningar. Framförallt ser jag reaktionära män och män från högern som sitter och bashar Tate för att, ja, dels för att han driver OnlyFans då, och det kan man ju åsikter om. Samtidigt ser det lite som att han, ja, använder en marknad som finns oavsett om han är i den eller inte. Och jag vet att det är ett lite dubiöst försvar, men ja. Det andra är ju att han har konverterat till islam och att han är muslim. Och då ser jag en del sådana här högermänniskor som jäkla muslim. Och jag tycker så här, och det är lite roligt för det är ofta så här kristna personer som sitter och bärsar Tate för att han är muslim. Och jag tänker liksom, en religion från den delen av världen eller en annan religion från den delen av världen. Jag är ingen dog i den fighten liksom. För nej, mig spelar det om det var kristen, jude eller muslim. Ja. Det är samma grej för mig, mer eller mindre. Och sen hoppar de på han för att han är misogyn. Men det tycker inte jag stämmer heller. Alltså, det mesta han säger om relationen mellan män och kvinnor stämmer. Sen är det ofta väldigt tillspetsat och han slänger ur sig saker för att skapa kontroverser. Och det är väl det som gör han svårast att ta på allvar egentligen.
Ja, alltså han, jag måste också säga det då, för att man får väl lov att ta ställning så att folk läser in en massa saker igen. Nej, jag är inget fan av Tate på något sätt. Och han har sagt en hel del problematiska saker samtidigt som han har sagt en hel del vettiga saker ibland också som är bara självklara. Och en del rent nonsens som att man ska dricka bubbelvatten och inte stilla vatten. Som om det skulle ha någon betydelse. Men han är ju en skicklig provokatör. Det ska man ge han liksom. Och folk blir ju förbannade för att han säger tillspetsade saker. Och det är ju det han vill. Så att de är ju nyttiga idioter för hans sak. Liksom. De marknadsför han på det sättet. Däremot så kan han ju säga då problematiska saker som till exempel min son som är 13. Som jag inte vill att han ska ta till sig. Och samtidigt så hör jag tjejer i min dotters ålder, alltså 15. Som är väldigt, väldigt starkt anti Andrew Tate. Så att han väcker ju reaktioner långt ner i åldrarna. Och frågan är ju, varför gör han det?
Jag ser många som diskvalificerar honom för att han säger mycket galna saker och han slänger ur sig allt han tänker. Men det är lite som folk gör med Donald Trump också. Att oavsett vad man tycker om hans politik så kan man ju fortfarande tycka att det är en imponerande person. Och Andrew Tate är en imponerande person. Han har lyckats bygga ett framgångsrikt företag som är alltså väldigt framgångsrikt och stort. Sen att företaget sysslar med saker man kanske inte tycker om, det är en annan sak. Han är en kampsportsmästare. Alltså han är en legit fighter liksom, som har varit uppe i ringen och vunnit väldigt mycket. Och för det tredje, han är väldigt disciplinerad, väldigt vältränad. Han är han tar inte droger, han dricker inte. Så att det finns mycket att beundra där, som jag tycker att det bör man inte ta ifrån honom bara för att det finns saker man inte håller med om.
Nej, han är, precis. Det är ju så alltså. Och det skulle jag säga att det är ett problem när man måste ha samma värderingar som de man lär sig av. Det funkar liksom inte. Om man har den inställningen så kommer man att bli väldigt insnöad i sin lilla bubbla. Du kan lära dig bra grejer från vilken galen despot som helst. Liksom. Det betyder inte att, ja, säg att du hittat ett bra citat av någon känd folkmördare. Liksom. Det gör ju att citatet är bra betyder inte att du stödjer den personen. Och att du lyssnar på ett album från ett band med åsikter som du inte delar betyder ju inte att du delar åsikterna. Det där är ett sätt att begränsa sig. Mm. Om man har ett kritiskt tänkande så kan man faktiskt ta till sig saker ur även de mest sunkiga vattnen. Däremot så är det ju viktigt för små pojkar som växer upp att de inte pysslar med dumma saker. Men jag menar om man ska börja tänka så. Det sitter en massa små killar och spelar det här. Fan heter det när man stjäl bilar och grejer?
GTA.
Ja, GTA. Det har jag till exempel förbjudit min son att spela. För jag har sett vad som för sig går i det spelet. Jag menar det är lite samma sak. Man kan försöka begränsa vad de tar till sig, men det är ändå killar i hans ålder. De sitter och spelar det där och det är både sexuellt och våldsamt som bara den i det här spelet. Så det är en komplex värld vi lever i. Och det bästa vi kan göra är att utbilda våra barn att tänka kritiskt.
Ja. Sen måste jag säga också att en annan sak som jag tycker talar för Tate och som gör att jag tror att många ställer sig på hans sida, både yngre och äldre, är att han är en motpol mot något annat extremt. Och det är det att tar man en sån här Sam Smith till exempel, för övrigt en jäkla duktig sångare, men jag skulle bli bekymrad om min son tyckte att Sam Smith var liksom the man.
Jag vet inte
hur han ser ut, så är det snubben som stod på Grammy-skalan extremt överviktig med liksom raffset på sig och det ser fruktansvärt ut. Alltså han är motsatsen till allt som är sunt och maskulint och fräscht. Så jag menar, då skulle jag bli väldigt bekymrad och då fattar jag att en del tänker, okej, okay, Tate kanske är toxisk på andra sätt, men han är i alla fall lite Sam Smith.
Ja, men precis. Och sen kan han samtidigt då ha inslag av till exempel vissa saker han har sagt om kvinnor som jag inte vill att någon ska säga om min dotter till exempel. Så att saker är inte bara det ena eller det andra liksom.
Men har du något sånt exempel?
Nej, jag har inga exempel alls på det här, utan jag har bara sett klipp på typ TikTok eller något sånt där. Att...
Han har säkert sagt någonting som jag inte heller håller med kvinnor, men än så länge har jag inte sett det faktiskt. Jag var nyfiken på om det var någonting.
Ja, nej. Det var väl att i det här klippet jag såg så pratade han om det som att han pratade om bilar eller prylar liksom. Han pratade inte om det som människor. Det var vad jag reagerade på. Det som intresserar mig är inte att gå runt och vara moralpolis åt höger och vänster, utan det jag tycker är intressant att se varför en sån här profil blir så populär. Det är ju för att det finns någon form av behov. Och den jag tänker på, vi som är lite äldre, var ju när till exempel Marilyn Manson slog igenom. Han var ju också kontroversiell på den tiden. Och på ett liknande sätt skulle jag säga. Här kom en alternativ röst som inte såg ut som de andra och som vågade säga saker man inte får säga och sånt här. Det är helt enkelt rock'n'roll, skulle jag säga. Det är det handlar om. Man vill ha en rebell.
Ja, så det är alltid äggande och intressant när det kommer folk som går emot strömmen. Jag vet ju att Sex Pistols Johnny Rotten sa ju redan för några år sedan att han tyckte att Donald Trump var den nya punken. Ja. Och det han menar med det var att det är det som honom som etablissemanget hatar idag och som man inte får gilla och så vidare. Och det är ju det som är det för stunden som är mot strömmen.
Ja, men precis. Och det där brukar jag tänka på när just när man pratar om vad som är politiskt korrekt, så finns det ibland en åsiktsströmning som då säger att när man är mot något som är politiskt korrekt så är man alltid mot vänstern, till exempel. Men det där är ju fel, för att tiderna ändras ju. Så vad som är politiskt korrekt ändras också över tiden. Det som är grejen är ju att det finns en sorts majoritet, en majoritetsnorm skulle jag kalla det. Och det är det som är politisk korrekthet, och det ändras över tid. Så att om man har en annan åsikt än den gängse uppfattningen som sprids, då är man politiskt inkorrekt. Det är en mekanik liksom. Det är inte fråga om en viss typ av åsikter ens. Det är så som jag ser det i alla fall.
Så nu har ju du och jag pratat om ett annat roligt fenomen också, för att komma bort lite från Tate. För
ja, vi är klara med han, tänker jag.
Det är inte mycket mer att säga om honom. Det som är intressant är, där skämtade du och jag om i ett samtal för ett tag sedan, är att någon som Eckhart Tolle, en sån här andlig lärare, en liten, han ser ut som en liten Yoda, en gammal gubbe med kofta som bryter på tyska och sitter och pratar så lugnt som man tror att han har fått en stroke. Och han sitter och pratar om olika andliga lärare. Han har liksom blivit en megastjärna som...
Jag vet.
Får betala flera tusen för att gå och lyssna på honom i en arena publik liksom, när han kommer och åker runt i världen.
Jag tänkte gå på han i Stockholm, och sen såg jag biljettpriset bara. Nej, det får nog bli YouTube. Jag kommer inte ihåg vad det var, men man flög bakåt i alla fall. Om det var 5 000 per styck eller något sånt där biljetterna kostar. Jag minns fan inte alltså. Det var mycket pengar i alla fall.
Och ett annat exempel var ju från förra året faktiskt. Så gick jag med några män från Maskulint och såg Jordan Peterson prata i Globen. Och det var samma sak.
Ja.
Alltså det var kö som ringlade sig som att det vore Kiss som spelade eller Metallica. Och svindyra biljetter och läktarna var fulla. Allt för att höra den här gamla kanadensiska psykologiprofessorn
stå
och prata om vikten av att bädda sin säng och vara rak i ryggen. Och...
Eller hur? I en tid när alla klagar på att bara ytlig kultur och skadliga ideal som säljer, så kommer den här torre snubben och drar fullt hus liksom.
Ja. Ja, det var rena, när jag satt där så gick det upp för mig ännu mer hur bizarr hela situationen var. För de flesta i publiken var ju unga. Både män och kvinnor. Och först kom Jordan Petersons fru ut som ser ut som någon så här trevlig mormor som kommer ut, du vet, och pratar om sin man och hur mycket de tyckte om att gå på gatorna i Gamla stan. Och människor var så trevliga och så gott kaffe och du vet. Och bara, jag sitter liksom tusentals människor i förväntansfulla för att se han gå ut och dra metaforer från Bibeln och prata om.
Ja, det hör. Men är inte ett ganska bra tecken ändå? Det är ju ändå, nu var ju inte jag där, men det är ju ändå kvalitet. De hade ju kunnat gått och sett på någon som stod och smorde in sig själv med färg och skrek i megafon eller vad som helst liksom. Ja, i och för sig, jag hade ju gärna gått på någon sån tillställning också då, men man hade kunnat gjort någon, gått på någon hjärndöd bara nöjeslysten tillställning. Ja. Men det här är ju ändå ett värde liksom.
Ja, där kan vi ju se en skillnad mellan Andrew Tate och Jordan Peterson. Det är att nu tycker inte jag att man ska upphöja någon person till en liksom överkritik. Men om min son började se på Jordan Peterson-föreläsningar så skulle jag vara mindre bekymrad än om man satt och kollade på Andrew Tate.
Ja, men eller hur? Peterson kallar ju inte kvinnor för bitches, liksom, om man säger så.
Ja, det är väl egentligen det minsta problemet. Något som jag kritiserar Tate för, bland annat, som gjorde att jag helt släppte honom som någon sorts seriös förebild, det var att han skrev på Twitter att bara idioter läser böcker. Och, okay. Och då var jag så här, och jag vet inte om det var liksom sagt med ironi eller vad det än är, men jag kan inte tänka mig ett sämre råd att ge unga människor.
Nej.
Att undvika böcker. Ja, ah, lycka till.
Ja, nej, men precis.
Och jag tror dessutom att han är oärlig. Jag tror inte att han inte själv
jag tror han häver ur sig. Jag tror han har liksom, om jag skulle ha en, nu kommer vi tillbaka till han, men vi ska gå vidare. Men låt oss säga att jag skulle skapa en persona som ska vara kontroversiell och spridas i media. Då skulle jag ju göra så att jag tog en viss procent, säg 20% innehåll som var av värde. Så, som man tänker, oh shit, vad smart. Som man verkligen har lagt ner själ och hjärta i. Och sen ska jag ta 80% där jag häver ur med saker som gör folk förbannade. Så att de sprider. Titta vad den här idioten har sagt liksom, ut på Twitter. Kolla, han sa det där. Han sa att bubbelvatten är bättre än vanligt vatten. Jag kan ge mig på att någon har brusat upp över den saken. Liksom.
Brusat upp?
Ja, exakt. No pun intended. Ja, nej, men alltså, formulan funkar ju så otroligt bra. Och det är ju bara att kolla på andra influencers. Nu ligger de ju ganska lågt i Sverige, men ta till exempel Cissi Wallin eller vem som helst. De har ju kört samma modell. De säger ju också en viss del ganska självklara grejer som inte alls är så tokiga. Men sen säger de kontroversiella grejer. Och sen har jag ju också den här teorin att kändisarna kommer överens med varann. Att de ska börja bråka i media. Fast de är egentligen inte osams på riktigt. Det är vad jag tror. För då, det är win-win för båda. Liksom, att de får en beef offentligt.
Ett bra tidigt exempel som är aktuellt nu när vi spelar in det här är ju Rickard Jomshof för Sverigedemokraterna som gått ut och sagt en massa saker om islam. Som skapar liksom internationell oro och terrorhot och allting. Och jättemånga har sagt till mig, liksom, vad är det här för idiot? Varför gör han så här? Så.
Mm.
Och nu känner inte jag Jomshof själv, men jag tror han är långt ifrån en idiot. Sen håller jag inte med honom. Jag tycker att det han gör är onödigt. Och, det finns betydligt bättre sätt att kritisera religion på än att gå ut och förelämpa så många som möjligt. Men vi lever ju i en sån kultur där att vill du ta dig fram ska du skapa upprördhet.
Ja.
Det är ju vänstern också, Anders Lindberg och såna här typer. Liksom.
Precis, det kallas ju med ett finare ord för opinionsbildare. det är ju egentligen ingen skillnad. Jag kommer ihåg när jag läste om, jag tror det var på språkvetenskap, eller om det var litteraturhistoria eller vad det nu var. Det handlade liksom om hur de olika politiska partierna i Sverige uppstod. Och då fanns det någon som hette Hinke Berggren och vad hette de här nu? Det var en rörelse som de åkte runt för att uppvigla folk. Störande att jag inte kommer på vad det hette, den här rörelsen. Men en viss gren av det ledde till att jag tror att Vänsterpartiet skapades och en viss gren gick till Socialdemokraterna. Det är gammalt det här alltså. Och att det har med fackföreningsrörelsens ursprung också att göra. Men det är lite samma princip. Genom att skapa starka känslor som sprider sig så skapar man också en samhällsförändring på det här sättet. Det är precis samma princip som de gör nu. Bara att nu har de ju digitala medier att göra det med.
Hinke Berggren förespråkade preventivmedel. Henrik Hinke Berggren var journalist och spred information om preventivmedel i början av 1900-talet. Det var förbjudet och han hamnade i fängelse.
All right. Ja, det visste jag inte. Nej, det här var, det var någon form av revolutionär rörelse det här. Det är säkert någon lyssnare som vet precis vad jag snackar om. De hade någon tidning som heter Brandfacklan eller något sånt där. Typiskt att vi helt icke påläst. Men i alla fall, det här är ju ett sätt att helt enkelt vara relevant, att sprida sina tankar och värderingar. Då blandar man ju ut dem lite tillspetsat. Det är ju klart man gör det.
Ja, vi kan ju även se om vi tittar på, du kommer inte ihåg vad den här tanten hette som jobbade med Gudrun Schyman, som sa att män är djur. Till exempel. Jag menar, jag tror inte det skapade så mycket positiv publicitet för henne och dem, men det är det man minns idag. Jag minns ingenting annat hon har sagt.
Nej. Nej, men jag menar ju det. Och vissa grupper är mer lättkränkta än andra. Och då finns det ju de, när någon säger att ja, alla män är svin typ. Då kommer en massa snubbar och säger, jag är inget svin och min svåger är min son inget svin. Men liksom, grejen är ju, låt dem säga det bara. Du behöver inte gå i. Om du blir uppretad så har du liksom förlorat. Det är lite så. Det snackade vi om igår, tror jag, när vi snackade i telefon. Det finns ett sånt citat som säger att den som retar upp dig är din mästare.
Just det. Så tänkte jag, för att komma tillbaka till ämnet förebilder. Så kom vi ju fram till innan vi började spela in att förebilder är ju något man inte bara hittar bland verkliga människor utan även i fiction och kanske till och med mer i fiction än i verkligheten idag.
Ja.
Som vi ser på till exempel tv-seriernas värld, det minns man ju själv när man var liten. Alltså jag kom när jag såg filmer som Conan Barbaren och alla filmer med Arnold Schwarzenegger eller Clint Eastwood eller de här coola superhjältarna liksom. Det påverkade ju mer än några riktiga personer, i alla fall när man var väldigt ung.
Ja, precis. Och jag ser den här, vi snackar om det här med att spetsa till saker för att nå ut. Alltså blanda upp det med kontrovers som Tate gör och som Cissi Wallin och de också har gjort. Så är det ju lite samma i en film. Att man överdriver ju för att få fram arketypen. Liksom. Krigaren eller magikern eller vad som nu döljs bakom de här olika figurerna. Och nu när du sa Clint Eastwood så såg jag bara som en liten kuriosa att han höll på med en ny film nu. Han är typ 94 eller något sånt där. 93.
Det är sjukt.
Still going strong.
Men för att avrunda lite det vi pratade om innan, så skulle jag säga så här, apropå förebilder.
Mm.
Och där skulle jag säga till min egen son också, du säkert också, det är att se på folk som Tate, Jordan Peterson, Sam Smith eller vem det nu är som du tycker är liksom, har någonting attraktivt.
Mm.
Köp inte paketet. Om du tycker Andrew Tate är en bra fighter, då kan du ta det från honom.
Mm.
Det betyder inte att du måste skriva under på hans åsikter. Om du tycker Jordan Peterson har bra argument för arbetsmoral, då kan du ta det. Du behöver inte bli kristen.
Nej. Och
så vidare. Du behöver inte köpa paketlösningar. Du kan ta inspiration från många personer.
Exakt.
Och om vi båda följer, som vi nämner varje podd, det är Friedrich Nietzsche.
Mm.
Och jag såg en video om honom nyss på YouTube där han pratade om hans förkärlek till Ralph Waldo Emerson.
Och den favorit för mig också faktiskt.
Ja. Och Ralph Waldo Emerson var tydligen den enda personen som Nietzsche inte började hata mot slutet. Han var hade läst. Han var ju Schopenhauer i början också, men sen började han hata honom. Men Ralph Waldo Emerson kallade han en av de första männen. Han tyckte att han var så pass upphöjd och så pass bra. Liksom.
Mm.
Det fanns i princip inget att kritisera hos honom.
Ja. Om man, jag kollar hans citat, så då säger han bland annat: "Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail."
Mm.
Den är fin. Och sen har han också sagt den här att livet är en resa, inte en destination.
Just.
Så han har ju verkligen growth mindset, som man brukar säga. Och det är beundransvärt. Det är ju, det är en av, ska jag säga, en av kärnvärdena i också i vårt projekt.
Ja.
Du är aldrig klar.
Just det.
Inte förrän du ligger i graven typ.
Nej. Om ens då.
Ja, precis. Nej, vi vet ju inte. Vi har inte en susning. Det är ju, kan ju vara en tröskel mot någonting nytt såklart. Eller det är ju det, men frågan är vad?
Mm.
Ja. Nej, men apropå då, om vi släpper den här första delen, så vi har pratat lite om manliga förebilder och vi kom in på det här med film och serier. Och då har jag nyligen gjort så att jag har sett igenom lite gamla favoriter. Till en början så såg jag faktiskt den första serien som jag minns som en favoritserie. Och det var fängelseserien Oz, som gick någon gång på 90-talet. Så den har jag sett från början till slut och jag fann att wow, vad fruktansvärt bra den är än idag. Den är så rå, den är så välgjord. Det är som att det skulle vara en dokusåpa. Samtidigt så får man får liksom se hur, det tycker jag är styrkan. Du får se hur karaktärer aldrig är helt onda eller goda.
Mm.
Utan du kan identifiera dig med en och tänka, wow, här är hjälten liksom. Här är personen jag håller på, till exempel. Beecher var väl en sympatisk underdog. Men det var inte utan att han också hade sina mörka sidor och tog dåliga beslut han också.
Mm.
Och samma sak gäller ju alla andra i serien där också. Det där jag tycker att den här karaktären Keller var förmodligen en av de mest intressanta. Om du minns han. Ja, men...
Nej, Keller. Det var länge sedan jag såg den.
Ja, Keller, han hängde ihop med den där Beecher och de hade någon form av hatkärlek mellan varandra. Keller var väldigt komplex. Han var både en backstabber och en lojal person. Det var svårt att avgöra vad som var vad, för han vände hela tiden. Fanns alltid en dold botten i allt han gjorde liksom.
Just det.
Men sen har jag också sett om kanske den bästa serie som har gjorts. Jag vet faktiskt inte. Men den är en av mina absoluta favoriter och det är Breaking Bad. Och den har vi sett också.
Yes. Berätta lite om den medan jag hämtar en kopp kaffe, så kommer jag tillbaka.
Yes. Breaking Bad handlar alltså om en kemilärare som heter Walter White. Och han är en sån här kul kemilärare. Han är väl lite mossig sådär som sig bör liksom. Men han, jag ser ändå saker och jag får minnen från när jag gick i skolan. Att hur det var att ha kemi i skolan. Han är smart. Han är liksom lite lekfull i sin undervisning. Men han får ett cancerbesked. Och han börjar bekymra sig över vad han ska lämna efter sig till sin familj. För han vill att när han dör så ska hans familj ha det bra. Av den anledningen så kommer han då in på att han börjar koka meth. Alltså crystal meth, knark. Och slår sig ihop då med en gammal elev som inte lyckades så bra i skolan. Som hamnat på sned i livet. Och i den här serien så får man då följa Walter Whites utveckling. Från att vara en lite toffelhjälte snubbe. Till att bli den totala ondskan liksom. Så skulle jag beskriva det. Det är en förvandling som är både trovärdig och otroligt engagerande och lite svår att förhålla sig till. För samtidigt som han gör värre och värre saker mot även sina närmaste, så har han ändå ett gott hjärta i grunden, upplever jag. Även fast det blir fel, han tar dåliga beslut, han reagerar på vad andra gör och så vidare. Och är väldigt intressant. Sen har han ju då sin kumpan då, den här eleven Jesse Pinkman, som från början tänker man att han är en slacker, pundare liksom. Men han är ändå en väldigt sympatisk, godhjärtad person i grund och botten också, som inte vill någonting annat än att ha ett bra liv och hitta kärlek och så vidare. Så att det här samspelet mellan de här två var, nu när jag såg om serien, var det som jag, ja, i och för sig, precis som första gången så var det som var behållningen. Men jag skulle säga att första gången jag såg serien så var det mer Walter Whites förvandling som var i fokus. Nu var det mer det sociala samspelet mellan de här olika människorna. Och även Walter Whites svåger som är DEA. Agent, alltså den fienden för den här knarkbaronen. Mm. Så att, men det, ur perspektivet maskulint, manligt och så vidare, så ska jag säga, precis som heller det var du som sa det, jag ska inte ta cred för det, utan här har vi då en typisk undergiven betasnubbe som förvandlas till att bli the bad guy, en alfa av rang liksom, som alla är rädda för, som står högst upp på herre på täppan liksom, på många sätt.
Just det. Och jag skulle också vilja lägga till Jeff Donovans definition där, skillnaden mellan att vara en bra man och att vara bra på att vara man. I hans fall, Walter White, så börjar han som en god man som inte är bra på att vara man. Och sen blir han en dålig man som är bra på att vara man.
Ja, men precis. Två ytterligheter. Och det här pratade vi också om igår. Att när det går åt den ena extremen så blir det sällan bra. Utan att det behövs en motvikt. Och vi som män, vi kan gå till ytterligheter. Vi kan vara jättesnälla, tillgivna och ta hand om de som står oss nära, men vi kan vara totalt otrygga och att vi inte tar hand om våra närmaste. Eller så kan vi vara totala svin som bara tänker på oss själv och struntar i familjen och drar iväg ut på motorcykeln istället liksom. Och de här två behöver samverka på ett sätt så att man kan dels ta hand om sina nära och kära, men samtidigt också ha en edge så att man faktiskt kan försvara och avskräcka från hot.
Jag skulle säga att det finns en till dimension av det här också. Det är hur mycket vi påverkas av våra förutsättningar. Jag tror att den Walter White blir den här Heisenberg som han kallar sig. Det är han också. Men också den här mesiga, lätt undergivna mannen i början, det är också honom. Men det är olika förutsättningar. Det som väcker här hos honom är cancerbeskedet. Han inser att det spelar ingen roll längre om man är försiktig med allting. Han kommer dö ändå. Och det där bara totalvänder allting. Och så ger han sig in i den här världen med droger och gäng och kriminella. Där allting hamnar ännu mer på sin spets.
Ja.
Så att han blir lite som en man som transporteras till en väldigt farlig värld där man måste vara brutal och grym. Jag tror att den typ av person han var här, det är samma typ av man man skulle tvingas vara under vikingatiden eller på stenåldern eller bara för ett par hundra år sedan.
Just det. Ja, det är en precis, vi har det i oss. Det gäller bara, vad är det som aktiveras? Och det är lite poängen också skulle jag säga med personlig utveckling eller det här när man har utvecklats som man. Att så länge du försöker att bygga en fasad, någonting som du egentligen inte är, att du bara läser en bok och beter dig på ett visst sätt men inte är det i hjärtat. Då är det inte på riktigt, då är det inte genuint. Men i fallet med Walter White så är det yttre omständigheter som tvingar fram hans verkliga, vad ska vi säga, the beast, som han har i sig ändå liksom. Och när du säger det så tänker jag då också på den här serien Oss och den här karaktären Beecher, som är en advokat som har varit rattfull och kört ihjäl en tjej, och därför hamnar han i fängelse. Men han är ju absolut ingen slags kämpe eller våldsam person på något sätt. Så att han blir en hackkyckling i fängelset. Ända tills han råkar ut för tillräckligt mycket våld och att folk utnyttjar han. Så han blir ju ett råskinn till slut av sin miljö. Och då finns det till exempel en scen där när han sparar ut sina naglar och använder som kniv mot en korrupt vakt där inne. Och det är ju definitivt ingenting som han hade kunnat göra den dagen han kom in i fängelset. För då var han ju bara en snyftande hög liksom.
Där har vi ju en till sån där extrem miljö. Precis som Walter White som ger sig in i den kriminella undervärlden. Den här Beecher hamnar ju i en liknande extrem värld för andra skäl. Och det är ju fängelset.
Precis.
Så att det finns ju väldigt mycket. Det är lite samma tema egentligen.
Och sen då har man ju utelämnat aspekten av hur mår man då som människa om man utsätts för det här. Det kommer ju naturligtvis att skapa trauman och psykologiska påverkan. Som gör att man leds mot det här hållet. Det ser man ju väldigt, skildras väldigt väl i Breaking Bad där. I sista scenen när, nu spoilar jag, ni får trycka på paus eller hoppa fram 30 sekunder. Men sista avsnittet, sista scenen, så Walter White har blivit skadad. Han ramlar ihop och dör. Och Jesse Pinkman, han åker iväg i sin bil. Med han både gråter och gapskrattar samtidigt när han bränner iväg. Och det visar lite vad han har varit med om. Det är så mycket starka känslor från alla håll så att han har liksom tagit stryk mentalt av den här resan.
Just det. Precis, och det finns mycket att säga. Det är en fantastisk serie och en otrolig, framförallt en karaktärstudie.
Ja.
Flera karaktärstudier. Jag vet att skådespelaren Anthony Hopkins hade ju suttit en hel helg och bingeat hela Breaking Bad-serien suttit och druckit whisky och binchat den och var helt eld och lågor efter att ha sett den. Och gav sitt cred till han som spelar Walter White.
Ja, alltså ser man det bara tematiskt så är det ju en väldigt ett klassiskt epos det här som det handlar om. Det är liksom om den här filmen som vi båda har sett, The Northman, är ju också ett sånt epos liksom. Det saker tas till sin spets liksom. Det är någon som stiger ner i helvetet. Det är den resan som man gör på ett sätt.
Jag tänker på ett par andra exempel också vad gäller genom den kriminella undervärlden och hur våra förfäder hade tvingats leva. Och det är två serier som tycks vara väldigt olika men som ändå har väldigt mycket gemensamt. Och det är dels serien Vikings och så har vi serien Sons of Anarchy.
Ja, jag tänkte också på den faktiskt.
Därför att jag googlade efter dem i något sammanhang. Och då var det många som hade ställt frågan, är Jax och Ragnar samma person? Därför att det finns så många likheter dem emellan. Det är bara det, en är en modern version, en är liksom en vikingatida.
Utseendemässigt är de också väldigt lika faktiskt. Ja, alltså den serien, sista avsnittet, jag har faktiskt sett om just sista avsnittet flera gånger. Det är så... alltså det... ett hänförande slut. Det, när jag såg det sista avsnittet första gången så rann tårarna. Det var liksom så mäktigt och det var så sorgligt och det var liksom så mycket, så stort liksom. Det var Shakespeare-nivå på hela den serien. Sen hade den... Jag tyckte den kändes lite för lång. Jag kanske borde se om den också för övrigt. Nu när jag tänker på det.
Ja, den drog ut några säsonger för mig. De skulle ha skippat någon säsong.
Ja, precis. Och sen började också avsnitten. Jag blev illa berörd också. Som när Jax alldeles var på väg att kunna finna lyckan. Och flytta iväg med den här tjejen. Och hon blev mördad. Det tog jag illa vid mig av faktiskt. Det tyckte jag var fruktansvärt. Det är också kraften i serier. Att man får uppleva det. För övrigt så nu håller jag på att hoppa mellan allt möjligt här. Men vi nämnde The Northman. Och det är lite samma som Jax och The Northman gör. Liksom. Det valet de gör på något sätt. Jag ser likheter där. Det är en episk berättelse.
Och där kommer jag fram till den största skillnaden egentligen mellan Ragnar och Jax. Alltså Ragnar i Vikings, hans död som också är medveten. Han åker till England medveten om att han kommer bli mördad. Syftet med den var att få hans söner att åka till England och härja. Medan Jax död var raka motsatsen. Det var en förhoppning om att hans egen son inte ska följa hans spår.
Precis, han rensade upp allting där. Exakt. Ja, sista avsnittet med Jax, han gör ju rent hus där. Med allt liksom, innan han själv ser till att avlägsna sig så att säga. Ja, nu när du säger det, jag borde se om Sons of Anarchy. Och kommer det några tråkiga avsnitt så kan man väl hoppa.
Men jag tror att, för att säga, vi har hoppat väldigt mycket med filmen och serien, men det gemensamma temat är ju fortfarande manliga förebilder. För det är inte, jag tror inte någon av oss ser Jax eller Ragnar som manliga förebilder.
Ja, till viss del.
Till viss del, precis. Men vi skulle inte uppmana någon ung kille där ute bara, försök att bli som Jax, liksom. eller Ragnar för den delen, i alla fall inte fullt ut. Vi vill inte ha några tragiska slut i verkligheten.
Nej, precis. Jag skulle säga att för mig så skulle jag snarare säga att de är förebilder på det sättet att jag som far lär mig hur jag inte ska välja. Eller jag lär mig av hans val. Se till att göra ett sånt val som Jack så att din son får ett bra liv. Typ så. inte som Ragnar då som bäddar för fortsatt hämnd och så vidare.
Fast både och, alltså jag tror att man får också skilja på kulturerna, för att i Ragnars värld, i den kultur han levde, så var det absolut högsta var att dö i krig.
Just det.
Hamnar i Valhall. Och har man den tron, så var ju det bästa han kunde göra för sina söner. Och för dem att ge sig ut i krig och dö ärorikt. Medan i modern tid, och jag är förvisso hedning, men jag tror inte man behöver dö i krig för att hamna i något paradis. Men precis. Däremot skulle jag säga återigen, inte ta paketlösningar. För att Jax har ju beundrans värda sidor. Det har Ragnar också. De är grymma ledare, de är starka, de är modiga, intelligenta. Ta de delarna, men bli inte ett MC-gängledare liksom, och invadera inte grannens by för att ta deras kvinnor och rikedomar.
Nej, precis. Nej, men alltså, jag tycker både Jax och Ragnar utmärker sig på så sätt att de är manliga män och de är mäktiga krigare, eller vad man ska säga. Men de har också stora hjärtan och de bryr sig om, de är lojala och de vill väl liksom. De har stark moral. De är liksom inga skit i allt, nu ska jag få åt mig. Ingen av dem är sån. Så att på det sättet så kan man... de kan funka som förebilder. Men om vi nu bara skippar det vi har pratat om och säger så här då. Om du tänker på manliga förebilder från filmens värld. Vad tänker du på då? Liksom? Vad är det som dyker upp?
Oj, vad svårt. Men återigen, jag kan bara plocka delar från alla. Jag kommer ihåg att jag skrev en artikel en gång till vår hemsida, maskulin.se. Där jag skrev om en syntes mellan James Bond och Conan Barbaren. Och det är väl lite där man hamnar, båda i orealistiska extremer. Men det finns saker jag beundrar i båda som jag vill emulera. Jag vill liksom ha Conans råhet och styrka och liksom barbariska kvaliteter. Men jag tycker också om James Bonds kunnighet och att han är bra med kvinnor och han är en gentleman och klär sig snyggt och såna här saker. Det finns saker att ta från båda håll. Men du då, har du någon sån där som kommer till sinnes?
Ja, jag tycker det är ju jättesvårt det här. Det är ingen som dyker upp som självklar. Om jag tänker på dem. Det finns ju de karaktärer som jag har identifierat mig med snarare. Men jag skulle inte säga att de är just de manliga förebilder. Som visar så här ska man vara som man. Jag brukar väl finna en förkärlek för sådana män som står upp för de som är de nära liksom. Som tar risker och sticker ut hakan mot överheten eller mot fienden och så vidare.
Men om vi tar ett exempel, för det handlar lite om kontext också. Det vill jag vara. Men du tar en film som är... Jag vet att den är cheesy, men jag älskar den när jag står för det. Mm. Och det är den första filmen i Taken-serien med Liam Neeson.
Ja, just det. Ja, den satt jag med knutna nävar och njöt av faktiskt.
Nej, men när hans dotter blir kidnappad där liksom. Aha. Då vill man ju vara den typ av man han är. Som bara, han vet exakt vad han ska göra. Hans dotter är i telefon och bara, jag håller på att bli kidnappad. Taken. Och han bara, okej, gör så här. Lämna telefonen. Göm dig under sängen. Gör det här. Och sen kommer den där kidnapparen och tar upp telefonen. Och så säger han den här berömda repliken. Han säger, I have a very certain set of skills.
Precis.
Och alltså som man och som far skulle jag säga, så är man ju helt lyrisk över att se han komma i fatt med människorna och på mest brutala sätt avlägsna dem och hämta hem sin dotter.
Ja. Jag roade mig med att bara googla lite snabbt här på manliga förebilder, film, typ exempel, för att se vad jag hittar. Och då kom jag in på någon sida här. De påstår drängen Alfred i Emil i Lönneberga.
Ja.
Ernst Kirchsteiger.
Okej. Okay. Ja. Jag vet att jag är ju väldigt svårt för svensk film överlag, så jag skulle inte hitta några svenska exempel ändå.
Nej.
Men visst, alltså, och här var återigen skillnaden. Jag tror man måste göra en åtskillnad här mellan gemene man och de som strävar efter någonting mer.
Ja.
Alfred är ju en god man.
Mm.
Han arbetar hårt och jag tänker på den här sången, jag är fattig bonddräng.
Ja. Ja, alltså han, jag har alltid gillat han, den karaktären.
Ja.
Det svåra när man är en sån här krånglig teoretisk person som vi är båda två är ju att när någon ställer frågan, ja men förebild på vilket sätt liksom? Är det någon som ska visa hur man ska vara man? Eller en sympatisk person generellt sett? Det är svårt att svara på frågan av den anledningen. Det är just att tänka, den här personen vill jag vara som. Och visst, i någon mening så har vi ju karaktären i Rocky som liksom aldrig ger upp och en underdog och kämpar sig upp liksom och så vidare. Det är beundransvärt. Den egenskapen är beundransvärd. Och så finns det ju sånt som man kan tänka att karaktären är sympatisk, men att är en förebild, jag vet inte. Så, ta Neo i Matrix till exempel. Har det någonting med manligt förebild att göra? Jag vet inte. Eller om vi tar någon från valfri från Sagan om ringen. Aragorn till exempel.
Jag tänkte precis på Sagan om ringen. Eller?
Ja, Aragorn har väldigt många egenskaper som är eftersträvansvärda som man till exempel. Han är en person som leder genom att andra respekterar han, inte genom att han är grym och skrämmer upp folk. Han är lyssnar, han är beslutsam. Det finns mycket där som man kan ta in. Och så finns det andra karaktärer som Gandalf till exempel som är sympatisk, vis och öppensinnad eller vad man ska säga. Och aldrig faller till att vara småsint till exempel. Men det är väl som precis som vi sa i början med avsnittet med Andrew Tate och så vidare, att man får plocka russinen ur kakan lite ibland från de här olika karaktärerna.
Jag tänker också på till exempel Luke Skywalker i Star Wars. Inte de nya filmerna som är skit, men den originella trilogin. Så tänker jag på hans karaktärs utveckling som en ung pojkvasker som är liksom godhjärtad och modig, men han vet inte så mycket. Han åker på en hel del stryk och gör en hel del misstag. Men han växer genom de tre filmerna till att bli en mästare mot slutet. Så det tycker jag är intressant. Jag tycker han är en bra förebild. Men jag tycker även att Han Solos karaktär är en bra manlig förebild. Bara det att han är mer en rascal. Liksom, han är antihjälten.
Ja, precis. Ja, Star Wars, ja. Var ju en favorit i barndomen. Men jag måste erkänna att jag höll ju på The Dark Side när jag såg på de filmerna.
Ja, och där kan vi återigen ta ett citat från Jack Donovan. För att Jack Donovan använder ju Darth Vader som ett exempel på någon som är bra på att vara man, men som inte är en bra man. Just det här att liksom, är Darth Vader ond? Jag har tvivelaktigt utan tvekan. Men är han en mes? Nej.
Nej.
Verkligen inte. Han är otroligt stoisk och stark och farlig och menacing. Liksom.
Verkligen. Och på den tiden det begav sig så var det ju, tyckte jag ju att Stormtroopers och Darth Vader hade mycket coolare uniformer än rebellerna.
Ja.
Viktig anledning. Men sen är det ju också så att är man gammal hårdrockare så då gillar man ofta den mörka sidan. Kan jag inte svara riktigt på varför, men det känns lite mer spännande. Det finns lite mer kraft där. Sen kan ju, vad ska man säga, the bad guys porträtteras också tyvärr ganska så ensidigt. Är man ond så är man bara ond. Och för att då koppla till de här serierna som vi har sett så är det just det att Walter White, han är ju i Breaking Bad, han är ju onekligen ond. Men han har ju också sympatiska sidor. Precis som de goda, ta till exempel den här agenten Hank som ja, ändå kämpar för rättvisan och så vidare. Han har lite så här sunkig humor och så vidare. Han är lite, ska man säga, beter sig lite svinigt så. Mm. Så och det är ju det mänskliga. Att ingen är bara en sak liksom.
Och nu får du mig att tänka på ett citat från en modern bad guy. Och det är ju från Heath Ledgers Joker. När Batman förhör honom så säger han: I'm not a bad guy, I'm just ahead of the curve. Och det gäller ju, och de karaktärer vi har pratat om är ju faktiskt exempel på det Jokern säger. Jokern skulle ha sett på en snubbe som Walter White och sagt precis, det är det jag menar. Pressar du någon till lite mycket så blir de en bad guy.
Ja. Där faktiskt rörde vi något för karaktären Batman. Han är ju ganska, ska vi säga, lite komplett i sin manlighet på det sättet. Han är mörk, han är komplex, men han kämpar för det goda. Och någonstans är poängen, om det är i Dark Knight i slutet eller om det är i Dark Knight Rises, när det konstateras att hans roll är att leva utanför lagen. Men ändå stå på de goda sida för att det behövs en syndabock. Det behövs någon som får bryta mot reglerna. För det fick mig att rysa när jag såg det faktiskt. Jag tyckte det var vackert.
Ja, jag tänker också på Ra's al Ghul i första Batman, Batman Begins. Briljant med Liam Neeson. Det är det jag älskar med de filmerna överlag. Där har vi återigen, de här onda är inte rakt genom onda. Alltså, Neeson är ju en väldigt sympatisk karaktär där också. Sen har han en väldigt extrem ideologi som Ra's al Ghul har. Att de tycker att när civilisationen har börjat urarta, då måste man hjälpa den över stupet så att det kan skapas om igen. Så att han är i någon sorts form av modern ISIS, liksom. Eller
han är fundamentalist, precis. Det är det han är. Och undrar om det var Jordan Peterson som sa det, eller om det var någon annan som sa det. Men att jag är inte rädd för människor som är onda. Utan jag är rädd för människor som är self-righteous. Alltså som handlar i det godas namn till vilket pris som helst. Det är de som är farliga. Det är inte de som går runt och vill rycka av det plånboken. Liksom, utan det är de som tycker att jag har rätt, alla andra har fel. Och därför får jag göra vad jag vill.
Precis. Och sen har vi ett till citat från Jordan Peterson som representerar andra sidan av det myntet. Och det är att du måste kunna vara ett monster för att vara en bra man.
Ja, det är ju Nietzscheanskt så det smäller om det.
Men just att han säger det, att en ofarlig man kan inte vara en bra man. Därför att han är inte kapabel till att vara grym. Vad spelar för roll om du är god, om du inte har något annat val?
Ja, precis.
Ja, precis. Ja. Och någonting jag tycker utmärker moderna filmer överlag är just att det är skurkarna som är intressanta.
Mm.
Mycket mer intressant än the quote unquote heroes. Alltså, jag tycker att det är många coola karaktärer i de här superhjältefilmerna, Avengers och så vidare. Men jag tycker till exempel att han, vad heter han nu? Han som förgör halva universum med knäppa med fingrarna. Ja. Men i alla fall, han har ju någon idé om att han ska förgöra halva universum för att universum är överbefolkat.
Mm.
Och att det är liksom ett nödvändigt ont. Och det är samma med Ra's al Ghul.
Ja, det är
situationen för att det är ett nödvändigt ont. Det är inte så att han är ute efter ondska för ondskans skull.
Nej.
Men sen har vi ju en karaktär som till exempel Hannibal.
Mm.
Som är en av de mest intressanta bad guys. För att han är ju onekligen väldigt brutal och ondskefull.
Ja.
Hemska saker. Men det finns också en logik i det han gör. Och jag minns det när han sitter i fängelset i filmen The Red Dragon.
Mm.
Sen att vår tid är präglad av halvmesyrer. Varken onda, goda eller visa. Han bara, ett rationellt samhälle skulle ha avrättat mig eller använt mig till ett högre syfte. Istället har vi liksom ett samhälle som bara är utilitaristiskt.
Exakt. Vad var jag tänkte på där? Jo, men det var återigen det här självrättfärdiga. Att man tar på sig moralkostymen för allas bästa. Liksom.
Mm.
Och så tänkte jag då på när du sa det här om de goda karaktärerna. Att de ofta är ointressanta. Och då kom jag att tänka på från Marvel-världen där att en av mina favoriter är ju Wolverine, som är mer komplex.
Mm.
Den karaktären.
Just det.
Eller varför inte en typisk, han är också, han är egentligen en av de goda, men ändå så är han intressant, och det är ju Iron Man.
Mm. Ja, så Iron Man är ju, det är nästan som att Iron Rand skulle ha gjort en actionhjälte. Jag tänker framförallt på Iron Man 2 när regeringen kräver att han ska lämna ifrån sig sin Iron Man-kostym.
Mm.
Och han säger, nej det går inte för jag äger den, jag har äganderätten. Och bara, sådär, jag har precis privatiserat världsfreden. Nej, men han är en playboy och han är liksom han är intelligent, men han är också han har många sidor som är speciella. Och jag tänker när han hamnar i ett krig, eller hamnar i krig, när han hamnar i konflikt med en annan karaktär som jag inte gillar så mycket, och det är Captain America. Captain America är den här självgoda, rättfärdiga goody two shoes som inte har några fel.
Ja, men precis. Jag gillar inte heller den där typen som är jag vet inte. Moralpolis på något sätt.
Och det finns ju en scen där i första Avengers-filmen där Tony Stark och han hamnar i clinch. Och så säger Captain America till Iron Man så här att du tar aldrig någonting på allvar. Liksom. Du är bara en playboy och liksom du... Och tar man bort dina pengar och allt vad du har, vad är du då? Och Iron Man svarar direkt bara, jag ser bra ut, jag är miljardär, supergeni.
Mm. Ja, precis.
och Iron Man säger tillbaka, men vad är du? Du är bara skapad i ett labb liksom.
Mm.
Och inte ens dina muskler som en förtjänst. Ja, men precis. Alltså, alla karaktärer blir mer intressanta, mer komplexa.
Ja, men Batman är nog min favorit av alla, så att säga, superhjältar.
Ja, så Nolan gjorde något fantastiskt med...
Ja, precis. Jag måste säga det, att Nolans version av Batman... De här gamla var väl lite roliga när det stod Pow och Bo-o när de slog, liksom. Det hade väl sin skärm, även fast jag blev irriterad när jag var barn och såg det. Jag tyckte, varför kan de inte ta bort de här fjantiga skyltarna?
Alltså, de jag ska ge lite cred är ju trots allt de första två, alltså som var seriösa, det var ju de med Michael Keaton, Batman 1 och Batman 2.
Ja, de var inte tokiga heller faktiskt.
De var bra, fast de hade inte, de var bra för att de var teatraliska, och det var ju han som gör de här gotiska filmerna som gjorde dem, som gjort The Corpse Bride och de här.
Mm, ja, just det, Tim Burton.
Tim Burton, precis. Mm. Och grejen är att de filmerna hade sin charm för att de var liksom väldigt teatraliska och serietidningsaktiga.
Mm.
Men det Nolan gjorde var att han skapade ett epos som var Nietzscheanskt och storslaget och hade väldigt mörka undertoner på ett väldigt bra sätt.
Exakt. Jag måste nog säga att Batman Begins är min favorit av de här filmerna.
Ja, den är väldigt bra. Bra. De dimensioner och mycket av det som gör den bra tycker jag är just Ra's al Ghul. Återigen, det är väl den här metal-delen av mig som gör att jag tycker om Batman i den filmen, men en del av mig hejar på Ra's al Ghul.
Ja, men eller hur? Han är cool, liksom. Skulle jag säga.
Men jag gillar också hur han, Ra's al Ghul, lyckas få Batman just att möta sitt skuggjag.
Ja.
Och hela det här att han säger att om du slåss som Bruce Wayne, visst, du kan göra mycket, men du kan bli mördad, du kan bli någon kan förgöra dig, men om du blir en symbol, om du blir någonting som andra kan ta efter, då blir du någonting odödligt, något som ingen kan ta ifrån dig.
Precis.
Det är mäktigt.
Ja. Nu när du nämnde metal så tänker jag så att vi får lov att spela in ett poddavsnitt om metal också. Snacka lite metal, eller hur?
Det finns mycket att säga.
Ja, frågan är ju, får man spela upp musik i podden eller måste man betala en massa stimavgift och grejer? Jag har inte kollat på det. Annars får vi väl bara namedroppa band så får folk söka upp dem själv då, eller något. Men, ja.
Jag vet att andra poddar spelar låtar från Spotify.
Mm.
Ja, vi får forska lite det helt enkelt. Annars får vi ta texter och så får vi hänvisa länkar till podden.
Länkar så folk får klicka. Ja, något i den stilen.
Ja.
Vi har ju liksom ideella krafter som gör det här. Och jag har ingen lust att förstöra avsnitten med en massa reklam.
Nej, verkligen inte.
Ja, så att nej. Ja, det har blivit mycket avhandlat idag. Nu har vi passerat en timmes tid också, så att vad tänker du om, hur ska vi sammanfatta dagens avsnitt?
Jag tycker du sa det bra i en artikel för något år sedan eller ett par år sedan. Du sa, bli din egen jävla hjälte istället.
Menar,
ta input, ta inspiration, oavsett om det är från Andrew Tate eller Batman eller Hannibal eller vad fan det nu är.
Eckhart Tolle.
Eckhart Tolle, Jordan Peterson. Men se till att du skapar något eget. Apa inte efter någon annan. Ta delar som du tycker är intressanta och gör något unikt för dig själv. En unik syntes av kvaliteter som passar just dig.
Precis, och så skulle jag säga, en viktig poäng är också, det är inte bara upp till dig att plocka de här delarna vill jag ta till mig, utan prata med människor som står dig nära och se vad de ser. Hur ser de på dig i ditt liv? Utnyttjar du din fulla potential eller har du kört fast? Har du blivit undergiven i en relation eller har du fastnat på ett jobb där du sitter och bara gnäller utan att du ens vet om det? Prata med dina närmaste runt dig och se hur skulle de tycka att lever du upp till din fulla potential? Har du sidor som du är för blygsam med eller ödmjuk med, eller borde du satsa på det där området som bara är en hobby just nu till exempel?
Precis, och där skulle jag säga, där finns det sämsta budskapet i filmer överlag, och det är att du klarar dig bättre ensam.
Och nej, det är bullshit. Bullshit. Ensam är stark. Ja, på sätt och vis så behöver man ju vara stark när man är ensam. Men det är dumt att rekommendera att man ska bli liksom en one-man show. Det är inte fel att vara beroende av människor som är nära dig. Att tro att man måste klara allting själv, det gör bara att det blir halvkast på det mesta. Våga, det kommer från den här boken The One Thing. Jag tror det är den boken, jag är inte säker. Men det kan vara den eller det kan vara boken som heter Essentialism. Det var länge sedan jag läste dem, bägge två.
Mm.
Men då säger den boken säger så här att våga overextend alltså. Mm. Gå till den fulla spets i någonting istället för att försöka balansera hela tiden. Sträck ut handen ordentligt så att du nästan ramlar, för då kommer du att utvecklas. Och om du har din lilla comfort zone som är en bubbla runt din kropp, om du så länge du är kvar i den så kommer du inte att nå längre. Men om du sträcker dig utanför den så kommer du tänja och du kommer att få den att växa. Precis som om du låter din ångest begränsa dig så kommer den att krympa istället. Till slut så kan du inte ens gå utanför dörren. Så att med hjälp av förebilder och människor runt dig som vågar säga vad de tycker och vara rak mot dig. Med de här två krafterna, inklusive din egen vilja, din egen känsla för vem du vill vara liksom, så kan du göra stordåd.
Vi kan avsluta med ett citat av Nietzsche eftersom det är något vi berört flera gånger. Man is a rope stretched between the animal and the superman. A rope over an abyss.
Tack för att ni lyssnade.
Tack.